Hallå, då är det dags för podd igen. Nu då ska vi prata om ADHD, vi ska prata om ångest, vi ska prata om trötthet, vi ska prata om massa liksom jobbiga saker kring just ADHD och stress och utmattningsrelaterade besvär. Björn Rudman heter jag, det är jag som sitter där bakom spockarna och här pratar vi om stressrelaterad psykisk ohälsa på olika sätt. Och ADHD är en väldigt vanlig förekommande problematik. Jag har själv ADHD, jag har barn som har ADHD och uppvuxen i en situation hemma med ADHD runt mig. Och jag jobbar ju också då som terapeut med människor som har besvär av de här sakerna. Och jag tänker vi ska prata lite mer om det då. Och det finns väldigt mycket att säga. Det finns väldigt mycket att förstå. På min utbildningssida www.stressrehabonline.se där finns det en hel kurs om ADHD för den som vill kika på det. Och jag tänker så här att vi ska börja i den ändan utav vad ADHD är för något. För er som inte har pejl på det riktigt ännu. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Och attention deficit betyder då alltså uppmärksamhetsbrist. Vi kommer in på varför det är så om en liten stund. Och hyperactivity står då alltså för hyperaktivitet. Det vill säga man rör på sig, man har liksom grejer igång hela tiden. Det finns en överaktivitet i människan. Både fysiskt ibland, men också på insidan. En hyperaktivitet kan utan problem vara tankar till exempel och känslor som händer i väldigt hög hastighet och som aldrig slutar. Så där. Och det som är problemet med just ADHD då, det är i grund och botten att det finns brister och nedsättningar i de exekutiva funktionerna, som det heter. Exekutiva funktioner är pusselbitar för att skapa våra kognitiva förmågor. Och de här pusselbitarna, de fungerar sämre. Helt enkelt i ett huvud som har ADHD och som har stora besvär av ADHD. En exekutiv funktion är en sätta igång-funktion kan man säga. Det är en liten motor, en liten förmåga som vi måste kunna. Och som ADHD-person så har man kanske inte tillgång till alla de här funktionerna. Det finns olika skolor som delar in det här på olika sätt. Men en indelning som görs det är att det kategoriseras in i tre delar. Den ena delen heter inhibition, eller inhibering. Det vill säga förmågan att stoppa saker och ting från att komma in. Om jag sitter och tänker på en grej och koncentrerar mig kanske och skriver. Så ska min hjärna kunna stoppa extern stimmel. Det ska kunna stoppa ljudet från en bil att hända någonting med i huvudet. Vi ska kunna stoppa tankar för att tränga sig före i kön. När jag sitter här och skriver så ska det inte komma in på vad ska du ha på ICA sen. Utan jag ska kunna fokusera här och nu. Det gör att jag måste kunna bromsa extern stimuli. Det här är jättesvårt i ett huvud som har ADHD. Så inhiberingen och alla förmågor kring inhiberingen är ofta nedsatt. Den andra förmågan, andra kategorin som man pratar om, det är man kallar för shifting. Det vill säga förmågan att flytta från punkt A till punkt B med koncentration. Om jag sitter och skriver en sak här och sen ska jag skriva någonting annat på det här pappret utifrån någonting jag har skrivit här tidigare. Så är det en förmåga att få med sig informationen hit utan att det kommer in någonting emellan. Så när jag skriver det på era papper A här så ska jag skriva någonting annat på papper B här sen. Att kunna bibehålla koncentrationen under förflyttningen och kunna stoppa saker från att komma in där. Och även då ha med sig, komma ihåg vad man skrev här borta till nästa. Det här kallas för shifting då. Och den tredje och sista kategorin man klumpar in de här funktionerna i kallas för monitoring. Och det är övervakning av det egna beteendet. Det är jättesvårt för en människa med ADHD att faktiskt upptäcka och se att man inte fungerar som man kanske hade behövt. Det är jättesvårt att se att okej, nu gjorde jag så här, det berodde på detta och detta och detta, utan skit bara slutar och funka och så fortsätter man kanske och så blir det ännu sämre. Och så har man hållit på där och blåst massa energi och det blir jobbigt. Sådär. Så de här tre, inhibition, shifting och monitoring, det här är tre kategorier som man delar in de här exekutiva funktionerna. Och sen finns det massor av saker under i varje kategori då. En sak som är väldigt vanligt förekommande som inte funkar så små ADHD, det är arbetsminnet. Arbetsminnet är en exekutiv förmåga som dessutom är kopplat till signalsubstansen noradrenalin. Och arbetsminnet i mitt fall då, det är uppmätt jättedåligt. Det blir bättre med medicin, men det är fortfarande inte bra. Så jag måste ha liksom listor och lappar och grejer som ligger överallt för att jag ska komma ihåg viktiga saker. Ändå så går jag på nitar i stort sett dagligen. Och det här tar väldigt mycket energi och väldigt mycket kraft såklart. Och jag hade kunnat förbättra det genom att skapa bättre rutiner för min egen del. Jag hade kunnat förbättra det genom att kanske då vara ännu bättre på sömnen, minska stressen och liknande. Saker som vi kan göra för att förbättra de exekutiva funktionerna. Och framförallt att ta bort de här grejerna som försämrar de exekutiva funktionerna. När det då gäller trötthet va? Så är det ju så här att med en hjärna som jobbar väldigt hårt med att hoppa fram och tillbaka. Och jag tänker tusen tankar på, alltså jag tänker fler tankar innan frukost än vad andra neurotypiska hjärnor gör på en hel dag. Liksom. Det är väldigt högt tempo, det är väldigt många tankar, det är väldigt mycket hoppande fram och tillbaka. Det här gör ju då att hjärnan går ju på högvarv hela tiden och det tar energi. Det tar också energi att göra massa saker om igen. Det vill säga, om jag måste gå in 4-5 gånger på mitt kontor här när jag ska gå härifrån och åka hem för att jag har glömt en sak i taget, så tar det mycket energi. Och det går också åt energi till att försöka hålla koncentrationen och försöka vara närvarande och liknande. Så att ha ADHD innebär att det blir en väldigt trötthet i huvudet. Vilket innebär att de här exekutiva funktionerna blir ännu sämre. Och exekutiva funktioner som är dåliga redan innan, när de blir utsatta för trötthet i hjärnan och det blir ännu sämre, så blir det alltså ännu svårare att ha ADHD. Och det blir ännu mer att göra för huvudet. Det är ännu tyngre, ännu jobbigare, det går ännu mer energi. Då blir vi ännu mer trötta. Så att för att då parera den här tröttheten som uppträder i ett ADHD-huvud, så måste vi jobba med strategier. Vi måste minska liksom betydelsen av problemen liksom som de här exekutiva funktionerna skapar. Och vi måste se till att sömnen fungerar okej. För att jag är sån att om jag har sovit dåligt så spelar det liksom ingen, alltså du skulle aldrig kunna se att jag äter medicin för ADHD. Ja, det är precis som att medicinen slutar funka. Det gör den ju inte, men den hjälper ju inte i den utsträckningen som jag behöver ha, så att säga. Så att tröttheten är liksom, det är jätteviktigt med sömn i de här fallen. Och tröttheten kan ju bero på att det är väldigt mycket för huvudet att göra. Tröttheten kan också bero på att man sover dåligt. Hörnan och ägget liksom, vad är vad? Det beror ju väldigt mycket på, det är olika från person till person, men när det handlar om ADHD och behandling och stress- och utmattningsrehab som jag jobbar med och för egen del, så är sömnen påverkad, så börjar jag där liksom. Så börjar jag titta på, okej, men kan vi göra någonting med sömnen? Kan vi sova mer? Kan vi gå igång tidigare? Kan vi ha en nattrutin? Kan vi minska belastningen på dagen så det blir lättare att sova på kvällen? Behöver vi kontakt med läkare så vi får någonting, så vi hjälper att lugna oss lite på kvällen med någon enkel, icke-beroende framkallande medicin och liknande? Där finns det väldigt mycket saker. När det gäller just mediciner, kan jag ta det kort bara när vi ändå är inne på det. Alltså ADHD-mediciner, det finns lite olika. Flera av dem är centralstimulerande, vilket innebär att det är amfetamin, helt enkelt. Och amfetamin skapar, dels så skapar det dopamin, det ökar produktionen. Och de här exekutiva funktionerna jag pratar om, de är kopplade till motivation också, vilket då betyder att de är kopplade till dopamin. Finns det dopamin, finns det motivation i att göra någonting, så kommer det bli enklare att göra det här. Vilket också syns då på någon som har ADHD och som hittat någonting de verkligen tycker om. Då slutar de inte i regel. Alltså vi kan ju fastna på grejer och vi kan ju få ut hur mycket dopamin som helst av en situation. Och så är det plötsligt det borta. Det slutar att vara intressant längre. Så att det är en del. Amfetaminet ska ju då öka dopaminproduktionen. Tillsammans då med att centralstimulanter kommer öka piggheten. Hur man än gör så kommer det varva upp nervsystemet. Vilket i sin tur innebär att det finns en mindre trötthet i huvudet. Och då blir de exekutiva funktionerna bättre. Det är liksom så det är tänkt att göra. Va? Det funkar för många, inte för alla. För min egen del så slutade de funka. Det började med att de fungerade. Och sen så hade väl jag ätit tillräckligt, tyckte min kropp och min hjärna. Så då slutade de att funka. Då fick jag byta. Det finns fler mediciner. Och det finns mediciner som inte är centralstimulerande som passade mig bättre, visar det sig då. Men tröttheten är ju väldigt vanlig när det gäller ADHD. Och pratar vi dessutom om någon ångestproblematik, så är det så att ångest och trötthet bor väldigt, väldigt tätt ihop. Va? Ångest är ju en kraftig stressreaktion, kan man säga. En situation av rädsla och kopplat till adrenalin. Det man känner med förhöjd puls, alltså de här upplevelserna i kroppen med ångest, det är ju adrenalin som har kommit ut i kroppen. Då. Och det här kan dels komma utav signalsubstanserna, att de är lite obalanserade i huvudet, men det kan också komma utav situationer där man är trött och liknande. Och har man haft mycket ångest så kan man också utveckla ångestsyndrom utan några större svårigheter, så att säga. Då kommer och går ångest lite som den vill. Finns det egentligen ingenting man är rädd för, någonting som är problem, utan det kommer i alla fall. Va? Det man vet är att ångest och trötthet bor väldigt tätt ihop, så ju tröttare man är, desto större risk har man för att få ångest om man har problematik med det då. Och har vi då ett huvud som konstant är trött och där vi har nära till ångest, så är det väldigt vanligt att ångest är vad man benämner då för en samsjuklighet med ADHD, att den hänger ihop liksom. Man får ångestproblem om man har ADHD. Vissa huvuden är så. Och det förvärras med trötthet, helt enkelt. Och ångesten är också väldigt jobbig att gå runt och bära, så det tar energi. När adrenalinet är slut så blir det ofta en väldigt trötthet efteråt. Så att det blir en liten dålig spiral där. Liksom. Det här är ju väldigt vanligt hos kvinnor. Vanligare, skulle jag säga. Att det finns en ångestproblematik. Sådär. Det är också så att sårbarheten och tröttheten hos kvinnor ökar ju i regel en gång i månaden. För de allra flesta under menstruation. Jättestora problem. Hormoner påverkar signalsubstanser också. Har vi en hormonavvikelse i kroppen under en viss period med ägglossning eller menstruation, så kan vi absolut bli försämrade vår ADHD. Ja, vi blir tröttare, vi får mer ångest, vi blir mer sårbara. Det är en riktigt trökig spiral där, kan man säga. Och det jag skulle vilja skicka med som del i lösningen, det är ju att dels ha koll på tröttheten. För ju tröttare man är, desto sämre exekutiva funktioner kommer vi ha. Det finns liksom ingen som kommer undan det. Kanske att vi också behöver parera tröttheten ytterligare ett hack under menstruation, till exempel. Det vill säga sova lite extra, äta lite extra, dra ner på belastningen i övrigt, för att man vet att man har den här situationen just nu. När det också gäller ADHD så är det otroligt viktigt att vi, som jag sa, minskar betydelsen utav de exekutiva funktionerna. Det ska inte behövas vara på topp i dem hela tiden, för det går inte för oss. Utan vi behöver ha rutiner, vi behöver veta var mobilen och nycklarna ligger hemma varje dag. Vi behöver veta vilka kläder vi ska ha på oss i morgon kanske. Vi behöver veta hur veckan ska se ut med mat, så vi kan handla det, så att vi inte råkar komma hem och så finns det ingen mat hemma. Nähä, måste jag iväg igen nu då, eller ska jag laga någonting hemma? Har jag ens någonting att laga mat med? Alltså det blir så mycket svårare vardag utan rutiner. Speciellt då när de exekutiva funktionerna inte lirar. Va? Och jag kan säga så här, det blir bättre med medicin, men det försvinner liksom inte. Utan man behöver jobba med det här också när man har ADHD. Och för min egen del då, så är det ju även så att träning är helt centralt. Träning då kommer att öka signalsubstanserna. Det kommer också balansera signalsubstanserna. Kräver ganska hård träning. Vilket innebär att det kanske inte är läge i det, i ett utmattningstillstånd eller precis efter. Men det är väldigt avgörande för mig i alla fall. Jag märker också jättemycket större skillnad på mina mediciner om jag tränar eller om jag inte tränar. Så att där finns det mycket att greja med. Och tröttheten är en sak. Träningen är jätteviktig. Och det är lätt hänt att glömma att äta. Man kanske inte känner hunger på det sättet. Man kanske glömmer bort att äta. Tänker inte på det. Plötsligt har det gått 7 timmar. Kommer också göra saker. Energin kommer att skapa en trötthet också. Som i sin tur också påverkar våra exekutiva funktioner. Så att det finns massor att säga. Om ADHD. Om kvinnlig ADHD som inte alls ser ut som manlig. Det finns massor att säga om ångest och trötthet. Och där. Och jag tänker att det här är en början. Och så tar vi upp det här ämnet lite längre fram. Ja, det finns ju som sagt en kurs på stressrehabonline.se för de som vill kika mer på det. Och det finns även planer på att göra fler sådana här avsnitt och lite föreläsningar sådär gött. Sprida lite information så fler kan få hjälp. För det finns väldigt lite hjälp att få med de här sakerna. Massor av information som man inte får som patient eller som man kan läsa sig till eller få höra sådär. Som man behöver veta för hur det här fungerar och vad man kan göra och om man ska undvika och liknande och hur symptom ser ut och hur man har koll på dem och så vidare. Så ja, vi ska göra vad vi kan för att sprida informationen ännu mer. Så dela gärna poddavsnittet vidare och kommentera gärna i posterna på sociala medier och sådär så fler får se om man tyckte att det här var ett okej avsnitt eller liknande. Och glöm inte att prenumerera på podden. För då får man upp en liten god notis sådär, i sin poddspelare när det kommer ett nytt avsnitt. Ja, det var alla bara det jag tänkte säga idag. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej, hej.